historien börjar inte i en elbil och definitivt inte i Kina och inte i ett modernt laboratorium heller. Den börjar med en svart sten i Stockholms skärgård.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukonsikki.
Salto quantico, salto quantico, salto quantico.
Quantum sprung.
Salto quantico, salto quantico, salto quantico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Europa rustar upp sig mot hotet från Ryssland. Europas bilfabriker rustar upp sig mot hotet från Kina. Då behöver vi sällsynta jordartsmetaller. Det ingår i en massa kritiska komponenter i allsköns modern teknologi. På sistone har det hörts allt mer oroväckande signaler från Kina som alltså sitter på en betydande del av produktionen av de sällsynta jordartsmetallerna. De vill inte sälja dem åt oss som förr. Vad ska vi då göra? Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Storyn börjar med en liten magnet. Den ligger i din handflata. Blank, kanske silverfärgad, kanske bara några millimeter stor. Den ser inte särskilt dramatisk ut. Inget som antyder att den har någonting med geopolitik att göra. Men för den försiktigt mot din nyckelknippa så hugger den plötsligt tag. Inte så där smått artigt, inte som kylskåpsmagneten med semesterbilden från Åland, utan med en nästan aggressiv kraft. Den smäller fast och sen vill den inte släppa. Det är nästan trolleri i såna magneter. En så liten metallbit borde ju inte kunna hålla fast så där hårt, men det kan den. Och just den där känslan, i det lilla rycket när magneten fångar järnet, finns en stor del av den moderna världen. För den här sortens magnet kan sitta i en elmotor, i en elbil, i ett vindkraftverk, i din nya Bluetooth-högtalare, i din dators hårddisk. I armen på en fabriksrobot, i en drönare eller i ett jaktplans styrsystem, i en missil eller i en satellit. Den oskyldigt silverglänsande lilla magneten kan vara en del av den gröna omställningen eller en del av försvarsindustrin. Eller båda dera. Och ofta innehåller den ett grundämne som heter neodym. Kanske också praseodym. Om magneten måste tåla höga temperaturer kan den dessutom innehålla dysprosium eller terbium. Det här är några av de ämnen som vi brukar kalla sällsynta jordartsmetaller. Namnet låter ju nästan poetiskt, som om det kom från någon märklig gammal karta över en skuggvärld under våra fötter. Och på sätt och vis så gör det ju det. Men Sällsynta jordartsmetaller är också någonting mycket mer vardagligt. De är grundämnen. De står uppradade i det periodiska systemet. De är inte det minsta magiska på riktigt. Och inte de alltid särskilt sällsynta heller. Det här är en av de första sakerna vi måste reda ut. Sällsynta jordartsmetaller är ett aningen missvisande namn. De är nämligen inte, inom citat, sällsynta på samma sätt som guld, platina eller iridium. Flera av dem är ganska vanliga i jordskorpan. Cerium är till exempel vanligare än koppar. Och neodym är inte heller någon raritet direkt. Problemet är ett annat. De förekommer ofta utspridda. De är sällan koncentrerade i malmer som är lätta att bryta och förädla. Och framförallt, de liknar varandra så mycket kemiskt att de är besvärliga att separera. Det är lite som att försöka sortera 17 nästan identiska nycklar i halvmörker. Alla passar nästan i samma lås. Alla har nästan samma form. Men bara nästan. När vi snackar om de sällsynta jordartsmetallerna menar vi i regel 17 grundämnen. De 15 lantaniderna. Från lantan till lutetium. Plus skandium och yttrium som brukar räknas in eftersom de ofta beter sig på liknande sätt i mineral och i industri. Det är alltså inte en metall utan en hel familj. Och i den familjen finns ämnen som kan göra magneter starka, ge lampor renare färger, som kan göra glas klarare, lasrar mer kraftfulla och katalysatorer mer effektiva. Ja, och motorer kan göras mindre. Det är därför de har blivit så viktiga. Det är därför som alla vill ha dem. Men historien börjar inte i en elbil och definitivt inte i Kina och inte i ett modernt laboratorium heller. Den börjar med en svart sten i Stockholms skärgård. Året är 1787. Vi befinner oss vid Ytterby gruva på Resarö utanför Stockholm. Det är en till synes obetydlig plats. Men i kemins historia är den nästan bizarrt betydelsefull. En svensk officer och amatörmineralog, Carl Axel Arrhenius, hittar ett tungt svart mineral i Ytterby gruva. Det ser nu kanske inte så speciellt ut. En mörk sten bland andra mörka stenar. Men den beter sig inte riktigt som väntat. Mineralet skickas vidare för analys. Och hur det nu råkar sig, personen vars skrivbordstenen hamnar på heter Johan Gadolin. Professor i kemi i Åbo. Gadolin noterar att stenen innehåller en tidigare okänd, inom citat, jord. Alltså det som man på den tiden kallade vissa oxider. Det är härifrån som ordet jordartsmetaller har sitt historiska ursprung. Kemisterna talade om jordar, inte för att ämnena var jord i vardaglig mening, utan för att de uppträdde som fasta, svårsmälta mineraliska oxider. Ur den där svarta stenen från Ytterby börjar en hel värld veckla ut sig. Mineralet får namnet yttrium efter Ytterby. Senare följer ytterbium, terbium, erbium. Alla med namn som bär spår av samma lilla obskyra svenska gruvort. Faktum är alltså att inte en enda plats på jorden har gett namn åt så många grundämnen. inte Paris, inte Rom eller Tokyo. Och av alla människor som har fått ett grundämne uppkallat efter sig har finlandssvensken Johan Gadolin grundämnet med det lägsta atomnumret, 64, gadolinium. Med det klår han både Albert Einsteins einsteinium 96 och Marie Curies curium, atomnummer 99. Hur som helst, under 1800-talet blir de sällsynta jordartsmetallerna en sorts kemisk labyrint. Forskare hittar nya ämnen, delar upp gamla, upptäcker att det de trodde var ett ämne i själva verket var flera, och att det de trodde var flera ämnen ibland var föroreningar eller blandningar. Det är ett riktigt kemiskt detektivarbete, ett knepigt sådant. Och orsaken är just det nämnda faktum att ämnena liknar varandra så mycket. Om järn, koppar, silver och svavel till exempel kemiskt är som olika personer från olika kontinenter, så är lantaniderna mer som enäggstvillingar eller snarare 17 kusiner med nästan identiska ansiktsdrag. Skillnaderna finns där, men de är subtila. För att förstå varför de trots det här beter sig så speciellt måste vi gå in i atomen. Inte särskilt djupt, bara tillräckligt långt för att ana vad som pågår. Och hemligheten sitter alltså i elektronerna. Hos de sällsynta jordartsmetallerna fylls ett inre elektronskal som kallas 4F. Det ligger alltså inte ytterst i atomen utan lite indraget, skyddat av andra elektronskal. Därför liknar ämnena varandra kemiskt och är svåra att skilja åt. Men just där, i det halvt gömda 4F-skalet, finns också de egenskaper som gör dem så användbara, de här ämnena. Vissa sällsynta jordartsmetaller kan till exempel avge eller absorbera ljus i mycket exakta färger. Europium kan ge rött ljus. Terbium kan ge grönt, yttrium kan ingå i lasrar, cerium kan användas för att polera glas och i katalysatorer. Lantan kan finnas i optiskt glas och i vissa batterityper. Och neodym kan tillsammans med järn och bor ge en av de starkaste permanentmagneter som finns. En neodym-järn-bormagnet eller NDFEB. Det här var en av de stora materialuppfinningarna under 1900-talets slut. Plötsligt gick det att göra mycket starka magneter i mycket liten volym. Och när magneter kan bli mindre och starkare kan motorer, generatorer, högtalare, hårddiskar och sensorer också packas in i mycket tajtare skal. Vad är en elmotor? I grunden är den ju ett sätt att omvandla elektricitet till rörelse. Och då behöver vi ett magnetfält. Antingen skapar man magnetfältet med elektrisk ström eller så använder man permanentmagneter. Permanentmagneter har en fördel. De kräver ingen extra ström för att skapa sitt magnetfält. Det här gör motorn effektiv, kompakt och kraftfull. Och det är just därför som sällsynta jordartsmetaller har blivit så viktiga i elbilar och vindkraftverk. Men här måste man vara försiktig, för alla elbilar använder inte sällsynta jordartsmetaller i sina motorer. Alla elmotorer behöver inte neodymmagneter, Det finns induktionsmotorer också. Det finns synkrona reluktansmotorer. Det finns motorer med ferritmagneter, alltså billigare och vanligare magnetmaterial. Kort sagt, det finns konstruktioner som minskar mängden sällsynta jordartsmetaller eller som undviker dem helt. Så svaret på frågan, måste en elbil ha sällsynta jordartsmetaller, är nej. Men svaret på frågan, är de mycket användbara i elbilar, är absolut. Det handlar sist och slutligen om kompromisser. En motor utan sällsynta jordartsmetaller kan fungera hur bra som helst. Men den blir större, tyngre, mindre effektiv i vissa driftlägen. I en personbil kan det ibland vara en rimlig kompromiss. I andra tillämpningar där som vikt, volym och effektivitet är avgörande, där blir det svårare. Och i försvarsindustrin blir det ännu svårare. Där är kraven ofta extrema. En komponent ska vara liten, lätt och snabb. Den ska vara temperaturtålig och pålitlig. Den ska fungera i vibrationer, hetta, kyla och höga belastningar. Kanske i ett jaktplan, en satellit, en drönare eller en ballistisk missil. Där är materialval sällan en enkel fråga om pris. I en civil produkt kan man ibland säga, jo, vi accepterar att den blir lite tyngre eller lite mindre effektiv om vi slipper ett strategiskt, problematiskt och svindyrt material. I ett stridsflygplan, där är varje kilo ett problem. I en missil är varje millimeter ett problem. I en satellit är varje gram ett problem. Därför är frågan om alternativ till sällsynta jordartsmetaller i försvarsindustrin mer än bara teknisk. Den är ytterst strategisk. Det är också här som ämnet blir geopolitik. För den moderna världen behöver de här ämnena. Den gröna omställningen är helt beroende av dem, tills vidare åtminstone. Den digitala ekonomin törstar efter dem. Försvarsindustrin är desperata efter dem. Men det finns ett problem. Det här problemet stavas KINA, Kina. Det är viktigt att säga exakt vad det här betyder. Det handlar inte bara om att Kina har gruvor. Det handlar om hela kedjan efter gruvan. Först ska mineralen brytas. Sen ska de krossas, malas och koncentreras. Därefter ska de olika grundämnena separeras från varandra. Det är ett kemiskt, mycket komplicerat arbete. Sen ska de renas, omvandlas till oxider, metaller, legeringar och magnetmaterial. Sen ska magneterna tillverkas och sen ska de byggas in i komponenter. Gruvan är med andra ord bara början. Den verkliga makten ligger i förädlingen. Under flera decennier byggde Kina upp en dominerande ställning just där. Landet investerade, offrade sin miljö, inget Greenpeace här sinne. De utvecklade industriell kunskap och skapade en komplett värdekedja från malm till magnet. Kina gjorde sällsynta jordartsmetaller billiga och tillgängliga för resten av världen. Men de gjorde också resten av världen beroende. Och beroenden märks ofta först när någonting störs. När langaren inte svarar i telefon. Eller när exportkontroller införs. När handelspolitik hårdnar. När en konflikt uppstår.
Militärövningen går idag in på sin andra dag då man fortsätter att simulera en blockad av Taiwan från omvärlden.
I ett nötskal, när ett land upptäcker att det inte räcker att ha en fyndighet i marken, man måste också ha kemin och kompetensen. Avfallshanteringen måste funka, miljötillstånden måste finnas, arbetarna måste vara tillgängliga, energin likaså, kapitalet måste finnas och tiden. Det tar nämligen inte ett år att bygga upp en sån kedja, det tar decennier. Och det är därför som sällsynta jordartsmetaller under senare år har blivit ett återkommande samtalsämne i Washington, Bryssel, Peking, Tokyo och Canberra. USA har Mountain Pass i Kalifornien, en av världens viktigaste gruvor utanför Kina. Australien har Mount Weld. Europa letar efter sina egna lösningar. I Sverige har fyndigheter diskuterats. I Finland finns gruvkompetens, geologisk kunskap och processindustri. EU har sent om sidor gjort kritiska råvaror till en säkerhetspolitisk och industripolitisk fråga. Men ingenting är ju enkelt. För det var ju också det här med miljön alltså. Sällsynta jordartsmetaller är på sätt och vis skiten under den gröna omställningens fingernaglar. Att bryta och separera de här ämnena kan kräva stora mängder kemikalier. Malmerna kan innehålla radioaktiva följeämnen som thorium och uran. Avfallet kan bli rejält problematiskt. Vatten, mark och människor tar stryk. När vi håller i en liten stark magnet ser vi inte allt det här. Vi ser inte gruvdammet eller syrabaden. Vi ser inte avfallsdammarna. Vi tänker inte på lastfartygen, arbetsvillkoren och energiåtgången eller de lokala konflikterna. Den moderna tekniken, den känns nästan viktlös när den når oss. Fjäderlätta mobiltelefoner och drönare. Eller de där hörlurarna som du tappar bort hela tiden. Men tekniken är inte viktlös. Den börjar i marken med tung och hård sten. Och det här är kanske en av de viktigaste insikterna i hela den här berättelsen. Den gröna omställningen är inte ett steg bort från det materiella, in i någon sorts abstrakt, virtuell, digital tillvaro. Den är bara en ommöblering av det materiella. Vi byter olja mot metaller, förbränning mot elektricitet. Kolhögar byts ut mot små containrar med dyrbara magneter från Shanghai. Allt det här betyder inte att omställningen är fel eller att fossil energi är bättre. Tvärtom faktiskt. Klimatförändringen är fortfarande ett mycket större hot. Men det betyder att omställningen inte är ren i någon absolut mening. Den är renare på vissa platser och smutsigare på andra. Den minskar vissa problem och skapar eller förstärker andra. Frågan blir därför inte om vi ska använda sällsynta jordartsmetaller. Frågan blir hur. Hur mycket behöver vi av dem? Hur effektivt kan vi använda dem? Hur mycket kan vi återvinna eller ersätta? Och handen på hjärtat, hur mycket gruvdrift är vi beredda att acceptera? Inte på min bakgård, naturligtvis. Europa vill ju så gärna ha ren teknik. Vi vill gärna ha elbilar, vindkraft, avancerad elektronik och inte minst nu för tiden försvarsförmåga. Vi vill gärna minska beroendet av Kina. Men vi vill helst inte ha den smutsigaste delen av kedjan nära oss. Vi vill ha magneten, men inte avfallet. Vi vill ha elmotorn, men inte smältverken. Och strategisk självständighet, jo det är klart, det ska vi ha. Men gruvorna, de får gärna ligga någon annanstans. Ja, det här gäller ju nu inte bara sällsynta jordartsmetaller, utan det gäller nästan hela den moderna råvarupolitiken. EU:s Critical Raw Materials Act, som trädde i kraft 2024, är ett försök att svara på just det här. EU vill öka den egna utvinningen, förädlingen och återvinningen av just de här strategiska råvarorna. Målet är bland annat att unionen till 2030 ska kunna utvinna 10%, förädla 40% och återvinna 25% av sin årliga konsumtion av strategiska råvaror inom EU. Lagen innehåller också krav som rör återvinning och spårbarhet för produkter med permanentmagneter. Bakom de här siffrorna finns en grundläggande fråga. Kan Europa återta den industriella förmåga som vi under lång tid utlokaliserade till någon annan? Och är vi beredda att betala vad det kostar? Sällsynta jordartsmetaller tvingar oss att se sambandet mellan vår egen livsstil och landskap långt borta. Eller kanske snart ett landskap nära oss. Nå, det finns ändå hoppfulla spår i den här berättelsen. Ett sådant är återvinningen. Idag återvinns fortfarande bara en liten del av de sällsynta jordartsmetallerna i produkter. Det beror inte på att det är omöjligt, utan på att produkterna ofta inte är designade för det. Magneter kan vara små, limmade, inkapslade, utspridda i elektroniken eller svåra att få ut utan dyr demontering. Men det går att tänka annorlunda. Vi måste tänka annorlunda. Man kan designa motorer och elektronik så att magneter lättare kan plockas ut. Man kan skapa standarder för det här. Man kan samla in hårddiskar och elmotorer och vindkraftskomponenter och allt det där. Man kan utveckla kemiska och metallurgiska processer för att återvinna neodym, dysprosium och andra ämnen. Återvinning kommer ändå inte att lösa allt. Efterfrågan växer för snabbt och många produkter är ännu i användning. Men återvinning kan minska trycket, särskilt på lång sikt. Det andra hoppfulla spåret är substitution, alltså att ersätta sällsynta jordartsmetaller där det går. I den tyska bilindustrin pågår redan det här. De har inga val liksom. En del motorer använder inga sällsynta jordartsmetaller redan i dagens läge. Andra använder mindre. Man testar ferritmagneter, reluktansmotorer och nya legeringar och diverse motorkonstruktioner där behovet av kritiska ämnen minskar. Och det tredje spåret är effektivisering. Man kan använda mindre dysprosium genom bättre magnetdesign. Man kan förbättra kylningen och man kan placera magneter på smartare sätt i motorn. Man kan använda sällsynta jordartsmetaller bara där de verkligen gör störst nytta. Det här låter ju mindre dramatiskt än att hitta ett helt nytt mirakelmaterial, men det är ofta så som teknisk utveckling fungerar. Inte som en blixt från klar himmel, utan som tusen små förbättringar. Och kanske det är just där som framtiden finns. Inte i att vi helt plötsligt slutar behöva sällsynta jordartsmetaller, utan i att vi blir mindre naiva. För länge var de sällsynta jordartsmetallerna nästan osynliga. De fanns där inne i sakerna, men inte i vårt medvetande. Vi tänkte på bilen, inte på motormagneten. Vi tänkte på den där nya läckra mobiltelefonen, inte på europiumet i skärmen eller ceriumet i poleringen. Vi kanske tänkte på försvarssystemet som skyddar våra gränser, men inte på materialkedjan bakom. Men de senare åren har allt det här blivit synligt. Kanske inte för att det har blivit viktigare över en natt, utan för att vi har upptäckt beroendet. Det är ofta så det går. Du inser inte vad du har innan det är borta. Eller nästan borta. Nå, lite perspektiv här ännu. De sällsynta jordartsmetallerna är hur som helst inte som syre eller kol. Frågan är inte om vi kan leva helt utan dem. Det kan vi i och för sig. Men eftersom de onekligen är väldigt praktiska så kan vi ju börja med att använda dem lite klokare. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag, där som också alla de gamla Kvanthoppen bor på Yle Arenan. Ha det gott tills vi hörs igen. Mitt namn är Markus Rosenlund. Hej så länge!